För 20 år sedan grundade hon företaget Exakt kundrelation. 6 år senare fick hon utmärkelsen Årets stjärnskott. Och 2015 mottog hon Kungliga Patriotiska Sällskapets näringslivsmedalj för framstående entreprenörskap. Nu släpper hon boken Draken i rummet tillsammans med journalisten Malin Roos. Varmt välkommen hit, Gunilla von Platen.
Tack snälla.
Gunilla, vi börjar från början. Du föddes i den lilla bergsbyn Sass i sydöstra Turkiet den 1 augusti 1972. Du växte upp med 8 syskon i ett strängt religiöst hem med rötter i hederskulturen. Hur skulle du beskriva din uppväxt idag?
Ja, om jag börjar med den tidiga uppväxten så skulle jag beskriva den som väldigt positiv. Vi växte upp i ett arbetarkvarter, Västra Frölunda i Göteborg, som var på den tiden ett fantastiskt trevligt område. Det var ett ganska fattigt område, men det var inte som idag ett av Sveriges mest utsatta områden, farligaste områden. Vi var kanske 10-15% invandrare och resten svenskar, så att vi lärde oss svenska traditioner och det, vilket var jättetrevligt. Men sen, när jag kom upp i tonåren och började få former och växa till mig, då kom egentligen den stora utmaningen i mitt liv. För jag var också väldigt försvenskad, tyckte folk. Jag är, utöver att jag var försvenskad, så är jag alldeles för framåt. Jag är för frågvis. Jag ifrågasätter patriarkatet. Jag accepterar inte att tjejerna ska stå i kyrkan på vänster sida, killarna skulle stå på höger sida. Jag vill liksom ifrågasätta allt. Och jag blev ju en ganska besvärlig tonåring, och det tyckte ju såklart min familj och mina bröder. Så idealet för dem hade ju varit om jag gifte mig väldigt tidigt och träffade en man som kunde få lite pli på mig.
Mm. Men du, vi stannar lite i Turkiet. För i boken berättar du om en händelse som inträffade. Du var bara 4 år gammal. Det här var vintern 1976. Och din 14-åriga kusin skulle giftas bort.
Stämmer.
4 män rusar in i huset med höjda vapen. Din mamma protesterar. Och som svar blir hon då skjuten med 5 skott. Hur har den här händelsen påverkat dig? Du var bara 4 år.
Ja, men den har påverkat mig väldigt starkt. Vad som hände, precis som du sa, mamma hade min lillebror Munir som var nyfödd. Hon tar den nyfödda bebisen, skickar iväg honom till farmor, bara kastar iväg honom, och sen ställer hon sig framför den här tjejen och ska skydda henne med sin kropp, och då skjuter de henne framför oss allihopa. Och det enda minnet jag har, det är blod. Att mamma ligger ner i blod. Ingenting annat. Jag kan inte komma ihåg former och färger. Ingenting. Jag bara ser rött och att mamma är död. För mig var hon död. Och det blev en väldigt tuff period därefter. För att jag vägrade ju somna in när jag var liten. För jag tänkte, om jag blundar, då kommer hon försvinna. Och mirakulöst överlever ju min mamma. När min mormor och farmor och alla så kallade mediciner i byn tog hand om henne. Plockade ut kulhålorna. Alltså hon, men var så illa däran. Men mirakulöst överlever. Så i mina motgångar i mitt liv, som har varit väldigt många motgångar, och jag ligger själv i fosterställning och tänker, nu dör jag, nu orkar inte jag verkligen mer, då tänker jag på min mamma, att hon fixade det och överlevde.
Vad hände med kusinen då?
Hon är borta för alltid. Ingen vet.
Ingen vet? Nej. Ni har inte träffat henne igen? Hon försvann med männen?
Absolut.
Du, om vi stannar ytterligare lite vid hederskulturen, hur ser du på den idag? Och vad säger du om hur svenska politiker agerar för att stoppa hederskulturen?
Ja, nu är jag ju då inte politiskt aktiv på det sättet, men jag tycker ju definitivt att våra svenska politiker ska ta mycket tuffare tag kring det. Och att man ska ha tuffare lagar och regler när någon utför ett brott mot sin dotter eller mot sin son. Och det är fruktansvärt att se att det här är bara ökande siffror med den här hedersvålden. Det är rekord i flickor som ramlar ut från balkongen och mycket annat. Så där tycker jag våra politiker har alldeles för klena kravställningar på förövarna. definitivt.
Du, som du var inne på, ni hamnade alltså i Västra Frölunda i stadsdelen Grevegården. Mm. Och där fick du redan i skolan, förskolan, det nya namnet Gunilla Samuelsson.
Ja.
Du hette tidigare Gynel Anip. Mm. Hur kom det sig att namnet blev ett annat när ni kom till Sverige?
En jättebra fråga. Barnen kunde inte säga Gynel på förskolan, så de döpte mig till Gunilla. Och så blev jag Gunilla. Och sen hade vi fått vårt efternamn utav turkiska staten. De hade tagit vårt riktiga efternamn som var Chano, och så gav de oss ett turkiskt. Så när pappa kom till Sverige så hade han en släkting här sedan förut som jobbade på socialtjänsten, och han sa: du behöver inte heta Anip, du kan heta vad du vill i Sverige. Kan jag, säger min pappa. Ja, men då vill jag heta Samuels son, för min farfar hette Samuel. Och då blev det Samuelsson, så det blev ju perfekt.
Där i Grevegården väcktes din entreprenörsanda. Och den kom tidigt. Du började göra affärer, sälja vykort, och du, har jag läst, pallade äpplen i radhusens trädgårdar. Och sen gick du till samma radhus och sålde tillbaka äpplena. Vad tycker du om det idag?
Det är brottet preskriberat idag.
Ja, det är preskriberat, men det är ganska roligt.
Ja. Nej, men det är egentligen så krasst att om du inte har någonting i livet. Jag har aldrig fått en födelsedagspresent. Jag har aldrig fått en julklapp. Jag fick aldrig en lördagsgodis. Det fanns inte.
Det var en fattig
uppväxt. Vi var en väldigt fattig uppväxt. Okej, vi överlevde ju dagen och hade mat på bordet. Absolut, och tak över huvudet. Men vi hade ingenting. Och varenda lördag så satt jag med min kompis på hennes säng när hon hade fått sin godispåse utav sina föräldrar. Och så satt jag där och bara väntade. Undrar om hon kommer kasta ut något godis hon tyckte var äckligt som kan ge till mig. Så då insåg jag att nej, men jag måste ju skaffa det här själv. Jag kan ju inte sitta och vänta och tigga på att någon ska ge mig någonting. Så då kom jag också på att glassbilen kom ju varje vecka. Och då lånade jag pengar utav mamma och pappa att köpa glasspinnar, 20 så isglasspinnar för 50 öre pinnen. Och så tänkte jag att ja, jag är jättesnabb och säljer dem för 1 krona pinnen. Då har jag gjort förtjänsten där, jag har ju tjänat dubbla pengarna. Så köpte jag de här glasspinnarna och så sprang jag kvick som jag var och sålde till alla ungarna för 1 krona.
Innan
de hann smälta, precis. Och sen så gick jag då till grannarna som det sa. De plockade ju aldrig sina frukter. Så gick jag dit när de inte såg mig. Plockade äpplena och sen tänkte jag säga, jag förpackar dem lite fint, så jag la dem i små rosa sådär korgar med rosetter, och sen hade jag en rosa liten prinsessklänning med långt hår som jag flätade, och så gick jag och knackade dörr där och stod där med stora
och alla köpte
tillbaka.
Fantastiskt. Du, jag har läst att du ofta prutar när du handlar. Ja. Det spelar ingen roll om det är på NK eller om på ICA.
Jag älskar det. Jag prutade senast nu för en vecka sedan faktiskt på NK, och då var det på rea. Ja, för det var så roligt, för det var en jacka till min dotter. Vi behövde en skidjacka. De växer så fort, barnen. Och då tänkte jag, då passar jag på alltid på rean. Och så var det 40% på den här jackan som var storlek 34. Och då sa jag så här, men vet du, 34 är storlek. Det är inga som köper en 34. Du måste ge mig 60%, för det här är den sista jackan du har. Och han bara tittar på mig. Ja, men det kan ju inte. Det är inte jag som bestämmer. Ja, men då får jag prata med den som bestämmer. Och det slutade med att jag kom hem med en jacka med 60% rabatt. Jajamän.
Och ja, det är ett bra tips till oss alla då.
Det går.
Det går.
95% av gångerna går det faktiskt.
Fantastiskt. Mm. Du, något helt annat nu då. I skolan i Västra Frölunda, där mötte du Veronica. Mm. Ni blev bästa kompisar. Men i mars 2003, då hände något fruktansvärt. Då mördades Veronica i en lägenhet i Göteborg. Hur har den händelsen påverkat dig?
Ja, men den har ju påverkat mig enormt, enormt starkt. Den förändrade hela mitt liv. Mitt liv rasade fullständigt. Vi pratade tidigare om att jag hade haft en tuff relation till min familj. Jag kände ju inte då att jag behövde min familj, för min nya familj blev ju Veronica. Vi var ju allt för varandra. Det var ju inte en dag som gick där vi inte pratade med varandra timmar. Sen jag var ju uppe i Skellefteå och jobbade med exakt dygnet runt, så kom jag till hotellrummet klockan 12 på natten, och då satt jag och Veronica från 12 till 2 på natten och bara pratade om allt. Och då hade hon också lilla Marcus som hade fötts och så. Så hon var ju min familj. Vi har gjort allt man ska göra tillsammans.
Så och när hon plötsligt så bara
rycks ifrån oss på det sättet. Nej, jag var fullständigt under isen och kraschlandade på alla sätt. Och sen var jag ju tvungen att vara stark för att hennes son fanns ju kvar där, mormor och morfar och familjen. Jag fick stänga av mina känslor helt och hållet för att överleva. Men jag har legat många gånger i min lägenhet och bara skrikit av sorg. Det har jag gjort. Och jag kommer aldrig komma över det. Det finns alltid tomrum i mitt hjärta. Och min dotter heter ju Veronica i andra namn. Mm. Jag klarade inte det som första namn. Men jag tänker på henne varje dag i min vardag. Små saker som man gör och tänker positiva saker. Och jag kan se henne oftast framför mig. Hennes otroliga leende, underbara, vackra ögon. Och
en stor sorg som
enorm
du bär
sorg.
Med dig.
Enorm.
Du Gunilla, nu släpps alltså boken Draken i rummet. En bok på 314 sidor som du har skrivit tillsammans med journalisten Malin Roos. Varför ville du skriva den här boken?
Ja, jag fick förfrågan av Abbe Bonnier för ungefär 10 år sedan. Jag hade sommarpratat och sa han att du måste skriva en bok. Och då sa jag att det kommer aldrig ske. För att om jag ska skriva en bok så måste jag utlämna mig själv, min familj. Prata om hederskultur, prata om mycket annat som är väldigt jobbigt och också mycket tabu att prata om. Men för 1,5 år sedan så gick faktiskt min pappa bort. Och det var bara som, det var någonting som hände i mig i den här förlusten av min pappa. Och sen får jag, utan att överdriva, flera 100 mejl i veckan. Utav tjejer, killar, unga, gamla. De frågar om de får bjuda mig på lunch eller middag eller frukost. Och säger du måste ändå äta. Vi har lyssnat på en podd. Kan inte du inspirera oss? Jag har en affärsidé. Och det är ju omöjligt för mig att träffa alla dem. Och till slut kände jag så här, nej, jag är redo. Om jag kan inspirera andra och hjälpa dem i olika situationer i livet. Och det spelar ingen roll om det är entreprenörskapsresan de behöver stöd, så har du det i boken. Om det är hederskulturen så har du det i boken. Är det att växa upp i arbetarkvarter så har du det. Flykting har du det. Me too så har du det. Så det är verkligen alla ingredienser i den här boken.
Och var det tufft att skriva den?
Enormt. Alltså enormt.
Vad var svårast?
Veronica. Det var så mycket tårar som jag satt med Malin och vi har verkligen jobbat stenhårt och suttit uppe på nätterna och gråtit och skrattat. Och det har varit jättetufft och känslomässigt för att om man har varit med om allt jag har varit med så måste man stänga av för att orka gå vidare. Nu låste vi in oss, vi åkte till Gran Canaria. På kvällarna eller på nätterna så satt jag med mina gamla dagböcker. Jag har skrivit dagböcker sedan jag var tonåring, det har varit min terapi. Så när vi skildes åt 10 på kvällen gick jag in på rummet, läste dagböcker, hon satt på rummet och knackade med sin dator. Och sen möttes vi 8 på morgondagen efter, jag hade alla mina anteckningar från dagböckerna och så fortsatte vi. Mm. Så fick jag ju uppleva, gå igenom alla den här smärtan och tuffa utmaningar jag haft i livet igen. Mm. Så det har varit en, hela förra året var en jobbig resa faktiskt.
Men du är nöjd med resultatet?
Jag är nöjd med resultatet, det är ju oerhört läskigt. Mm. För nu kommer alla veta massa om mig som jag aldrig har berättat om. Det var till och med så när min man läste manuset så sa han, herregud, det här har inte du ens berättat för mig. Och sen, jag orkar inte. Utan man måste gå vidare och vara positiv i livet. Du kommer ingen vart om du blir bitter för då går du själv under. Mm.
Du nämnde alldeles nyss MeToo som en del som finns i boken och du berättar om en händelse i början av din näringslivskarriär. Då blev du stalkad av en mycket känd svensk finansman. Han tog sig hem till din bostad och drog ner sina byxor, skriver du. Vad tänker du om den händelsen idag?
Nej, men den är ju fruktansvärd och ingen kvinna ska behöva råka ut för en sån vidrig sak. Men tyvärr finns det ändå väldigt många män där som utnyttjar sin makt och position. Och jag sa ju till den här personen att jag förstår att du kanske har lätt för att få kvinnor för att han var attraktiv och han är ekonomiskt oberoende och allt det där. Men jag är verkligen ointresserad och knuffade ut honom från mitt hem. Så jag vill egentligen ta upp det i boken för att också stötta andra kvinnor som är med i den situationen. Mm. Eller kapitlet som vi börjar med i boken där jag är färdig med ett avtal med en kund och jag ska signa bara och vi träffas på Sturehof i Stockholm, vi står i baren, jag vill bara ha en signatur så han ska gå hem, det är fredag kväll, jag är jättetrött och så pekar han på andra sidan Scandic Hotel Och så säger han så här, vad är du beredd att göra för att jag ska signa och skriva min namnteckning? Och först tittade jag på honom så jag fattade ingenting. Han måste ju som sagt fel. Och sen tittade han på mig igen. Och jag tittade tillbaka och sa att, tror du att jag är prostituerad? Jag är inte beredd att göra vad som helst för affärer. Och då tar jag den där drinken och bara skickar över innehållet på honom. Och sen springer jag därifrån och gråter hela vägen hem.
Fruktansvärt.
Ja, det är så hemskt.
Du, för 20 år sedan, då grundade du kundserviceföretaget Exakt Kundrelation tillsammans med Jim Husell. Och idag är du styrelseordförande. Hur fick ni idén till det här företaget?
Ja, det var faktiskt så att jag hade då min bakgrund i Skandia. På min tid på Skandia så såg jag hur man inte tog hand om kunderna på kundtjänsten och såg att här skulle man kunna ta hand om kunderna på ett mycket bättre sätt. Kunderna ringde in till kundtjänsten på Heden och så hade de väntat ibland en timme i kö och sen när de väl kom fram så sa de, fattar inte ni att det är Trygg-Hansa tvärs över Heden? Där satt ju oftast de här äldre damerna med dubbla guldklockor och filade naglarna och tyckte att kunden är en huvudvärk. Och då sa jag till mina chefer, herregud, det här går ju inte. Vi satsar miljoner för att få in nya kunder, men lika mycket vi får in tappar vi, stoppa flödet och gör någonting. Så det var egentligen från min tid på Skandia där jag såg att det finns en enorm potential och marknadslucka i den nordiska industrin att bygga kundtjänst i världsklass. Framtidens framgångsfaktor kommer vara den som tar hand om kunderna rätt. Det är ingen skillnad på de stora försäkringsbolagen. Det är till och med samma i det finstilta. Det enda som gör skillnad, det är den som tar hand om mig. Så där fick jag idén till mitt företag Exakt Kundrelation. Och sen så var det faktiskt så att vi var ute med Ulf Adelsson på en båttur i Stockholms skärgård. Och så skulle jag försöka förklara för Ulf vad jag skulle hålla på med. Och jag försökte och tyckte inte riktigt att han fattade. Men exakt det här ska vi göra. Och då började jag leka, exakt.
Där kom namnet.
Det där var ju bra. Exakt kundrelation. Och så lekte vi med namnet och stavningen. Och så blev det Exakt kundrelation. Som är absolut med femte barn idag. Det är det.
Ja, du har 4 barn. Till.
Till, exakt.
Vi ska återkomma till det. Idag ingår du i Prins Daniels nätverk. Du hjälper honom att inspirera ungdomar runt om i landet till entreprenörskap bland annat. Varför är det ett viktigt projekt?
Jag tycker att det är jätteviktigt för alla oss som lyckas att ge tillbaka på olika sätt. Och när Prins Daniel kom till mig och frågade om jag ville vara en del av Prins Daniels fellowship, då sa jag att självklart vill jag vara en del och hjälpa dig att inspirera unga och också brinna och vilja bli entreprenör. Och jag tycker att prinsen gör ett fantastiskt arbete. Han använder sin titel och sin roll på ett utmärkt sätt. Och jag är jättestolt att få vara med och bidra till att inspirera ungdomar och starta företag.
Du är också vice ordförande för FNs kvinnoorganisation i Sverige. Du jobbar hårt med stiftelsen 100% och med projektet Sisters International. Bland annat, du har också varit engagerad i UNICEF och i hjälporganisationen Hand in Hand. Varför är det här så viktigt för dig?
För mig sitter det i ryggmärgen. När jag var liten så gick vi till kyrkan varje söndag och så fick vi ge våra sista krona i kollektet. Och ibland försökte jag sno tillbaka den där kronan, så jag tog handen och mamma såg mig, ajabaja, slog under mig på handen och sa, mamma, jag har ingenting, jag har ingen godis, jag har ingenting. Då sa hon alltid, du har allt du behöver, du har tak över huvudet, du har mat för dagen, det finns alltid de som har det värre. Och sen när man växer upp så säger man, jag ska aldrig bli som mina föräldrar. Och sen blir jag äldre så inser jag, gud, jag låter ju som henne.
Du blir exakt likadan.
Jag blev exakt likadan. Så för mig har det varit en jätteviktig faktor från första kronan. Det var inte när jag hade tjänat mycket pengar. Från första kronan, då började jag jobba med Frälsningsarmén som jag tycker är fantastiska. Och sen har det fortsatt. Jag bygger nu ett barnhem för 130 föräldralösa barn utanför Damaskus i Syrien med patriarken som är de syrisk ortodox överhuvud där. Så för mig är det en självklarhet att ge tillbaka och det är givarens glädje.
Du har kallat din man, Alfred von Platen, ditt livs bästa investering. Vad menar du med det?
Ja, det, när Lena intervjuade mig för sin bok så sa jag, min dröm är när jag är 30 år så har 3 barn och lycklig gift och en snäll man. När jag var 30 år så jag var väldigt olycklig och hade definitivt ingen man, hade skilt mig från en tuff relation. Och sen när jag springer på Alfred som är min raka motsats. Han är så här lugn och sansad och trygg. Jag har honom att tacka för allt. Mm. Jag trodde aldrig att jag ens skulle ha barn. Alltså, jag hade inte tänkt att det kört för mig. Och idag är jag lyckligt lottad med 4 barn. Och han stöttar mig alltid i vått och torrt. Så när jag kraschlandar så finns han där och tar emot mig.
Mm. Ludvig, Elisabeth, Gabriel och Emanuel. Mm. Dina 4 barn. Hur viktig är familjen för dig?
Allt.
Allt.
Den är allt för mig.
Den här boken ska vi läsa. Draken i rummet heter den alltså. Nu säger jag stort tack till entreprenören och företagsledaren Gunilla von Platen. Kul att ha dig här i studion.
Tusen tack. Tack för att jag fick komma. Tack.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.